Viaplay F1 Podcast är tillbaka efter ytterligare ett Formel 1-race, nämligen Spaniens Grand Prix, som vi ska prata om självklart. Men det var så pass dävet race att vi struntar i tummar upp och ner då. Vi kommer att bara reflektera över det rent allmänt. Vi kommer att prata Racing Point och Mercedes. Det har ju kommit nya uppgifter igen nu där Colin Collins, den tidigare teamchefen för ett flertal team i Formel 1, har kommit med uppgifter som säger att Racing Point har kommit över en showcar från Mercedes och dessutom deras 60% vindtunnelmodell. Ingen rök utan eld kanske man kan säga, jag vet inte. Vi får se, vi ska resonera om det i alla fall. Senaste nytt kring Formel 1-kalendern, det börjar komma till ett slutgiltigt, eller vi kommer till slutet på kalendern kort och gott med en nyhet i vilket fall som helst. Men framförallt ska vi idag prata med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Nästa helg är nämligen Indy 500, Erik Stenborg.
Precis, och det är väl därför vi inte hinner med så mycket tummar och sånt, för att vi har ju bett om lyssnarfrågor från er som lyssnar helt enkelt, och det är ganska många och väldigt bra.
Skitbra frågor var det.
Det var faktiskt det.
Riktigt bra, jättekul. Ni är ju slipade där hemma i sofforna, helt klart. Ska vi landa på Spaniens Grand Prix? Där var det många sura miner efter det här loppet. Det var tre bilar, eller var det två bilar på ledarvarv? Jag kommer inte ihåg nu. Bottas tog ett depåstopp på slutet där. Jag vet inte om han nådde upp på ledarvarvet igen eller hur det nu var. Oavsett vad, så var det ju ganska väntat att det blev så här. Och för min egen del så har jag inga större bekymmer med det. För jag visste att det skulle bli så här redan innan. Jag sa det på vårt möte där nere. Det kommer vara tre eller max fyra bilar på ledarvarvet. Mm. Bara så att ni vet det. Och det stämde ju mycket riktigt. Och det är banans karaktär, bilarnas karaktär. Det är många saker som spelar in där. Men det blir alltid så just i Spanien. Eller ofta i alla fall.
Ja, när det inte blir så i Spanien så har det varit någonting som har hänt. Som är lite konstigt liksom. Då kan det bli lite. Till exempel Mercedes bilar kör av varandra i kurva 4. Mm. Då kan det bli lite annorlunda.
Eller när vi hade däck som inte fungerade. Vi hade 85 depåstopp ett år.
Det var bra.
Det var ju också imponerande. Fyra stoppare tror jag som vann racet den gången. Men det är ju länge sedan nu. Så det kräver lite sånt. Eller dåligt väder eller någonting i den stilen.
Men regn 96.
Precis, det var ju också ett väldigt, väldigt speciellt race. Men den här banan är helt enkelt bra på många sätt. Men inte för att racea mot varandra.
Nej, och det som jag... En reflektion där då, om man tar en spaning. Vi har väl flera stycken här då. Men då tänker jag på det här med däcken. Att man hade ganska mycket, efter andra 70th anniversary Grand Prix på Silverstone, det andra racet där. Då hade jag ganska stora förhoppningar om att okej, men det är varmt i Spanien och uppenbarligen så är Red Bull bättre på däcken. Det kanske kan bli någonting. Men det blev ju inte det. Det visade sig att Red Bull var sämre. Hade sämre däcksekonomi än Mercedes den här gången också. Vilket får mig att tänka så här att alla de här hjälpmedlen som man diskuterar ibland, de här klassiska knee-jerk decisions som alltid dyker upp efter ett dåligt race i Formel 1. Då tänker jag så här att tänk om man kunde göra däcken lika ömtåliga som de var på Silverstone. Men problemet är ju att det blir ingen stringens i det heller. Det finns ingen silver bullet helt enkelt att fixa Formel 1 med liksom sådana yttre faktorer som däck eller någonting annat som ska hända utifrån, utan det måste vara bilkoncepten helt enkelt som ska fungera bättre.
Så är det, och det här med däck som gått av och degraderar, i huvudsak degraderar, har vi varit med om förr, och då gnälldes det om det. Då ville vi ha raciga däck istället. Mm. Ja, så får man racigare däck och då är inte det heller bra. Så att vad man än gör. Sen är det ju så att Pirelli har egentligen genom hela sin era här nu i Formel 1 fått utstå mycket kritik. Och man kan ju gå till botten med det där mycket som helst, och det är väl kanske inte den här podden till för att analysera ända ner i grunden, men hur den är så är det nog bilarnas utformning, precis som du säger, som är den stora boven i dramat när det blir som det blir just på en sån här bana. Och sen är det att den här banan kanske inte ska vara en tävlingsbana. Den kanske ska vara en testbana, bara. Och det kan man också få lov att acceptera på något sätt. Va? Och det har man ju pratat om rätt mycket. Att det handlar ju mer om, många gånger mer om hur man utformar banorna snarare än bilarna, många gånger i alla fall. Fast även om vi nu har gått kanske till det mest extrema som har funnits i Formel 1 egentligen rent fartmässigt då, med så oerhört mycket downforce som kommer att försvinna. Men nu när vi tittar på racet som vi hade senast, så är ju problemet redan åtgärdat. Fast inte förrän till 2022 av kända anledning. Ja, visst är det tyvärr, va? Men Det är inte säkert att vi ser Spanien på kalendern nästa år i och för sig. För de hade ju bara kontrakt över i år. Så att, i bästa fall så försvinner den då. Då är just det problemet ur världen. Va? Men du kommer ihåg att du var i Singapore där de inte hade däck som räckte. Och hur FIS åkte och liksom bara försökte köra sig in i strategin. Bara för att det inte går att åka om varandra där heller. Mm. Det finns ytterligheter emellanåt som vi får leva med helt enkelt.
Mm. Men poängen är att det går inte att fixa Formel 1. Det som behöver fixas med Formel 1 är att fixa vissa detaljer. För jag menar, vi skulle ha en kraftfullare DRS, det skulle hjälpa det och bla bla bla. Och sen så en annan framvinge skulle komma lägre, den skulle vara lite bredare, den skulle vara lite smalare. Det är ingenting som liksom gör om Formel 1 helt och hållet, utan det är mer så här, när det blir sådana där, som andra racer på Silverstone, så blir det ju bra, men det är ju för att det var en avart där som kastade upp liksom korten i luften lite grann. Det är inte, om du hela tiden kastar upp korten i luften så kommer de lära sig hur man gör det också.
Visst, och i ärlighetens namn på Silverstone var ju inte Red Bull den snabbaste bilen. De hade bara den snabbaste bilen med de givna förutsättningarna i race 2. Det såg vi ju
alltså tydligt i första. Bil.
Ja, visst. Självklart hade de det just vid det valda tillfället. Men om vi nu skulle ställa de här bilarna och köra dem ett varv så skulle ju Mercan vara före 99 gånger av 100. Mm. Så att det är bara att inse att det är på det här viset.
Sen då kan jag komma vidare till med en spaning. Som jag vet knappt, det är ingen extraordinär spaning egentligen. Men det är just... När man såg Hamilton den här helgen återigen då. Det här är ett rutinrace för honom. Det är liksom så jäkla dominant. Han hade ett stopp till godo på Verstappen på andra plats. Samtidigt då som Bottas hade fullt show med att ens försöka komma i närheten av Verstappen. Han lyckades inte med det. Men det är liksom... Han får ingen driver of the day. Han får ingen liksom speciella liksom utropstecken, men om man tänker på att han, det var ju helt otroligt. Om någon hade dominerat här, hade helt plötsligt Bottas dominerat här, då hade man ju dragit stora växlar på det. Men det här är ett helt vanligt race för Hamilton.
Jobbigt när ribban sitter högt.
Ja, den sitter ju så jävla högt så att man blir nästan förbryllad över hur det ens går till. För att man pratar ju hela tiden om att man kan inte vinna utan den bästa bilen, men Bottas återigen har ju en likadan bil som Hamilton, men jag menar, på det här sättet hur han dominerar Bottas är ju helt otroligt faktiskt. Mm,
det är det, verkligen. Och nu glider ju mästerskapschanserna för Bottas all världens vägar. Och de har ju försvunnit de sista tre helgerna kan man väl säga då. Och det är ju besvärligt för honom. Men det är samma tendens, samma trend som vi har sett de tidigare säsongerna. En stark öppning på säsongen. Sen gör Hamilton några avgörande puffar i magen på Bottas. Och som då tappar luften och sen aldrig riktigt återhämtar sig från det. Och ska vi se på det någorlunda objektivt så är ju Bottas den perfekta föraren för Mercedes på det sättet. För hur den är, den bästa storyn är att det är Lewis Hamilton som vinner VM, vinner sin sjunde titel, kommer upp på lika många som Michael Schumacher, får chansen att ta sin åttonde titel fortfarande med merparten av det här paketet även nästa år. Han kommer att gå till historien på det viset. Självklart kul om Bottas skulle kunna vända på steken och vinna en VM-titel han också. Det är inte frågan om det. Men Bottas, vi hade någon diskussion på min blogg om Bottas, att han klarade första kurvan där utan att bli av med framvingen när det är bilar överallt och att han är skicklig på det. Men det kanske också det som gör att han drar kortaste strået många gånger. En teori från min sida då, Han tänker för mycket helt enkelt och är smart. Vilket jobbar emot honom många gånger. Va? Men det jobbar ju för honom. Det är ju därför han sitter kvar och smärsar hela tiden. För han ser till att de vinner konstruktörs-VM. Och jag tror till och med han själv börjar nu inse att ska jag slå Hamilton? Jag vet inte fasen om det ens är möjligt. Jag vet inte om du har hört Heikki Kovalainens intervju som han gjorde i Beyond the Grid.
Jo, jag hörde det.
Och där har du ju en väldigt, väldigt tydlig förare då som säger att jag räcker inte till mot Lewis Hamilton. Så enkelt är det. Och jag tror att Bottas är där nu. Jag tror att han, även om han aldrig någonsin så länge han kör kommer erkänna det, så tror jag att han är där ändå på något sätt. Och då får man nog börja se på hur man kör och tävlar själv på ett annat sätt. Så ska han se att det kommer att släppa för honom mentalt. Och då kanske det till och med kommer att gå bättre för honom. Och han får större chanser att någon gång då slå Lewis Hamilton.
Och jag känner igen den här grejen som vi pratade om de senaste veckorna. Just runt Bottas är att han var inte speciellt aggressiv. Han gjorde inget speciellt. Liksom, han satte inte in nosen där han för att liksom verkligen utmana Hamilton heller. Men grejen är att den här racet som när han startade tvåa och slutade trea. Men det gör ju ingen skillnad för att han hade redan förlorat VM förra racet. och kanske racet innan dess. Så att, jag menar, det här är ju liksom, man kan bara köra igenom.
Mm. Det som är lite förbryllande är ju ändå att, men jag tror samtidigt att hade Hamilton varit i situationen som Bottas var i nu, nämligen ligga trea, då hade inte han heller haft några möjligheter att kunna göra någonting åt situationen. Så som banan ser ut och hur den funkar och hur däcken funkade den här senaste helgen. Men man kan ju kanske tycka att det fanns inte så himla mycket för Bottas att förlora. Att ligga och hamra på Verstappen lite hårdare med den bilen hade. För att kanske tvinga fram dem till ett extra stopp eller till en situation där...
Ja, men en enstoppare, why not? Liksom? Ja,
han hade inget att förlora på det, va? Så att det kan väl tycka att både Mersa och han själv kunde ha varit lite tuffare runt omkring. Va? Men samtidigt så får de ju de 15 poäng.
Ja, men exakt. Det är exakt en sån grej. Att för hans del spelar det ingen roll om man kommer femma.
Nej.
För att jag menar, det är ju Hamilton han tävlar mot.
Exakt.
Så då måste han ju ta alla chanser han bara kan. Och det gjorde han ju inte. Och inte teamet heller.
Nej. Nej, så är det faktiskt. Det är ju, hur man än ser på det så är det på det sättet. Lewis Hamilton som nu har flest pallplatser i historien. Gått förbi Michael Schumacher. Han har 88 segrar nu. Tre kort på Michael Schumacher. Han kommer allt närmare denna 91 då för att gå upp på lika många. Och det finns stora möjligheter att han även passerar under årets säsong. Och då är han ju definitivt en av de absolut största genom historien. Det gör ju att man skrattar lite åt den här listan som Formel 1 har kommit fram till när det gäller snabbaste förare i historien då. Där i och för sig Ayrton Senna är snabbast då för Michael Schumacher med Lewis Hamilton först på tredje plats då. Men där Heikki Kovalainen och Jarno Trulli platsar på topp 10-listan. Det är förvånande en aning.
Ja, den tror jag inte ens de själva håller med om faktiskt. Nej, men det är ju AWS, alltså Amazon Web Services, som har gjort sådana här machine learning.
Gått igenom en massa data helt enkelt och spottat ut en lapp.
Mm.
Och på den lappen står det.
Det är som Liftarens guide till galaxen, meningen med livet, 42. Och sen så kom de fram med den här listan då. Så det vi får lita på det då.
Exakt, och jag kan läsa den rätt upp och ner då för den som inte har sett den. Ayrton Senna 1 alltså, Michael Schumacher 2, Lewis Hamilton 3, Max Verstappen 4. Där är det väl inte så konstigt i och för sig. Fernando Alonso bra med på 5:e, Nico Rosberg på 6:e, Charles Leclerc på 7:e, Heikki Kovalainen på 8:e. Alltså gärna tror, jag har ingenting mot Heikki Kovalainen, men det tror jag vi alla är rätt överens om att topp 10 i historien, det är han knappast. Inte heller Jarno Trulli är det. Och en sån fyrfaldig matchmästare som Sebastian Vettel är 10. Vad är Alain Prost till exempel? Vad är Nigel Mansell? Och jag menar, det finns ju rätt många som vi skulle kunna räkna upp. Vi har ju Jean-Manuel Fangio som tog 5 titlar. Mm. Jag menar,
fanns inte så mycket data från de bilar.
Nej, men det, jag tycker de faktiskt, det där jobbar ju mot Formel 1 att publicera en sån här lista överhuvudtaget. Jag tror inte det var så smart om man ska vara riktigt där.
Nej, lite lustigt faktiskt.
Exakt. All right, det om detta. Vi lämnar helt enkelt Spaniens Grand Prix. Vi ser det som en parentes i årets VM. Det var ett av de mindre bra racen och sådana har vi lite då och då. Det är ungefär som man hade spelat fotboll på en helt regnblöt gräsmatta där det inte går att spela ordentligt.
Mm.
Men där någon ändå vinner. För att de är lite bättre.
Mm.
Mm. Då är vi överens om det. Ska vi fortsätta prata Racing Point och Mercedes då? Den här protesthistorien då med kopieringen av årets Racing Point-bil då mot Mercedes fjolårsbil. Och senaste nytt därifrån, Erik, är ju ganska graverande uppgifter om man säger så.
Mm. Ja, men det har ju florerat lite så här rykten mer och mer om just, det kom ju fram den här rosa Mercedesen och sen så har Racing Point då sagt att de har kopierat den enkom från fotografier. Massa detaljbilder som de spenderade hela fjolårssäsongen med att ta. Och därifrån har de kunnat konstruera den här RP20-bilen som är en... Ja, det är ju verifierat en nästan exakt kopia av fjolårsmercedesen. Och det har väl funnits ganska mycket frågetecken runt hur gör man det här faktiskt? För jag menar, det finns ju, jag menar, det har funnits fotografer i Formel 1 genom alla tider och man kopierar varandra så mycket man kan, men just att gå så här långt, att få ett helt bilkoncept att stämma och verkligen fungera, är det ens möjligt att göra genom fotografier? Och det är ju många som, däribland Zac Brown, alltså vdn för McLaren Racing, McLaren F1, har sagt att det är BS helt enkelt, att det ens skulle kunna gå.
Mm.
Sen kommer då en protest från Renault runt deras...
det de visste att de skulle kunna, som de hade täckning för.
Precis, och det var luftintagning, eller luftintagning kylningen till bromsen.
Mm.
Och sen så kollar FIA på det här och de konstaterar att det finns massa olika, vi behöver inte gå in på det här.
Vi har ju dragit som, redan.
Precis, mm. Men det de får då är att de får 15 poängs avdrag i konstruktörs-VM och $400,000
euro
ja. I böter då för att de har använt de bakre bromsluftintagen helt enkelt illegalt.
Mm. För att de inte tävlade med dem förra året, vilket de gjorde med de främre luftintagen. Det är samma problematik med de främre luftintagen, men de hade man ju redan tillgång till under fjolåret. Och man fick också tillgång till de bakre luftintagen redan under fjolåret eftersom man då redan hade bestämt sig vilket koncept man skulle köra. Men det de förlorade den här protesten på, det är att de faktiskt aldrig tävlade med de bakre luftintagen, för då såg bilen helt annorlunda ut i bakänden. I och med att de nu väljer att tävla med de här de hade fått tillgång till och hade CAD-ritningar på, då bryter de alltså mot det sportsliga reglementet att i designprocessen inte göra det på ett korrekt sätt. Mm. Så är det ju då i korta drag. Och där har vi starten på hela historien, va? Men det Renault och med flera är ute efter, det är ju hur det här har gått till egentligen. Och det senaste i det här då är att den gamla teamchefen Colin Collis, som senast han var i Formel 1, var inblandad i svenskteamet då på den tiden, Caterham, när Marcus Ericsson körde där. Var med i övertagandet då efter Tony Fernandes. Han har nu sagt att han har uppgifter på att Racing Point då har kommit över en showcar från Mercedes och en 60% vindtunnelmodell.
Mm.
Och på det sättet kunna skanna bilen och utifrån det då kunna bygga årets version på RP20 då.
Precis, och Colin Collis, lite bakgrund på honom då är att han är en rumän-tysk som är en före detta då teamchef för Hispania. Gick jättebra för dem, som alla vet. Och sen så då är det Spiker och Force India som han var.
Jordan tror jag till och med.
Ja.
Han var ju någon skarv där när Jordan tappade, ja. Eller när Jordan sålde. Är det ja. Jordan?
Och Midland var han inblandad i, och sen så Caterham då. Och sen så försökte han ju starta ett nytt team som heter Forza Rossa, tror jag att det var. Och poängen runt honom är att han, jag menar, det här är ju inget heller scoop direkt, men han anses ju vara en riktig lurig typ alltså.
Bandit.
En riktig bandit alltså. Och har gjort, jag menar, han har tagit över, försökt ta över team och tagit över team och allting har liksom fallit samman egentligen. Så att jag förstår inte liksom fortfarande hur han figurerar i den här sporten överhuvudtaget. Men han är en räv helt enkelt. Och,
han har ju sitt sportvagnsteam by Collis kvar fortfarande. Precis. Han kör i WEC.
Det har han, ja. Men sen så har ju han varit i en fade med Toto Wolff. Det är väl en bakgrund till allt det här också utifrån det han säger. Och vad är det egentligen han säger?
Ja, det han säger är ju som sagt då att Racing Point då har kommit över grejer. Den här showbilen då, eller showcarbilen då. Det har jag hört från annat håll också. Att det har misstänkt vara på det viset. Att Lawrence Stroll på något sätt kommit över en gammal uppvisnings... Eller en showcar, det är ju helt enkelt... Det kan ju vara ett skelett av en Formel 1-bil bara som man ställer upp på flygplatser eller på utställningar och sådana saker då. Men som i stora stycken då överensstämmer med en riktig bil. Det sitter dock ingen motor och sådana saker i då. Och där får du ju mycket av den information du behöver kring de här dynamiska ytorna såklart. Men värre är ju om de har kommit över den här vindtunnelmodellen, för då har de ju verkligen i detalj hur bilen ser ut och då kan de ju direkt stoppa in den i vindtunneln själva då och göra en egen kopia av den.
Och de använder samma vindtunnel. Dessutom.
Precis, i Brackley, va? Så att det är ju ett större bekymmer som jag ser det, och det här är ju väldigt komprometterande uppgifter om de stämmer. Men då ska vi ha klart för oss att Collis då är ju, om vi ser det så här då, den här fejden som du pratar om med Toto Wolff, som inte jag har 100% bakgrunden till, men de är luven på varandra varit.
Men det, som jag minns det så kom det ut uppgifter då att Collis hade typ inspelningar eller records på att han försökte baktala Mercedes högsta management helt enkelt.
Att Toto Wolff hade gjort det.
Ja, Toto Wolff hade pratat illa om Mercedes management och det hade Collis typ inspelningar på och försöker då alltså köra ren utpressning på Toto Wolff. Sen så är det här liksom overifierade uppgifter också. Det sägs att de då löste den här problematiken privat då också, men de är inte bästa kompisar heller.
Nej, definitivt inte, vilket betyder att Collins, om han får såna här uppgifter eller får tag i såna här uppgifter, inte blinkar en sekund extra innan han hugger kniven i Wolf, såklart, publikt. Men å andra sidan så kan det ju vara också så att han har kanske inga skrupler när det gäller att förvanska sanningen lite grann, eller med ganska stor lätthet utan egentlig bevis släppa de här uppgifterna, för han vet vad det får för konsekvenser i media. Så någonstans däremellan, känns det som.
Ja, i bästa fall för Collins, för jag har noll förtroende för Colin Collins, alltså utifrån saker man har hört genom åren runt honom. Men det är som du säger, det kan ju gå åt båda hållen, men jag tycker liksom lite så här, hans record är inte skinande vitt.
Nej, verkligen inte, va. Men problemet i hela den här historien är ju att det överensstämmer med misstankarna man själv har kring hur det här har gått till. Och det är lite störande, det gnager lite grann hos mig att det kan vara på det här viset. Och
det finns lite rök, om man säger så.
Ja, det pyr lite i alla fall i marken. Och för min egen del vet jag, när vi var uppe i Fällfors och hade gjort Porsche Carrera Cup där, så satt Björn och jag och pratade länge om det här, och jag på något sätt hade sovit på det och kommit fram till att det måste vara så att de på något sätt har kommit över bilen. Jag lanserade den teorin förra helgen, hur det skulle kunna gå till. Inte hade några bevis, verkligen inte, utan bara sådär att så här skulle de kunna ha gjort, men det är fortfarande olagligt. Och det irriterar att inte riktigt veta vad som faktiskt har skett där. För att skulle det vara så här enkelt som Racing Point vill göra det till, reverse engineering via fotografier, då skulle fler göra på det här viset och göra det framgångsrikt, och det har inte hänt.
Nej. Men det som Collins också säger, att jag kan ju tycka då att i det här fallet, just när det är han som anklagar Toto Wolff på ett privat plan också, att det är lite det som är grejen här, att för ett Mercedes AMG F1 team, de har ju ingenting att vinna på att ge det här till Racing Point. Däremot så då hävdar Colin Collins att det är en grej för att han är kompis med Lawrence Stroll.
Och det finns ju massa detaljer där också då som är lite störande för Wolff. Att de är så pass tajta polare, de hänger väldigt mycket tillsammans, och Toto Wolff har köpt in sig i Aston Martin Lagonda och hela den grejen, alla de här bitarna. Och det gör ju också att den slutsatsen att det kanske inte är Mercedes högst uppifrån som är kanske inte ens vet om det.
Nej.
Utan att det är helt enkelt en Wolff-historia. Nu börjar ju Toto Wolff dessutom prata om att han börjar se ljuset, eller han börjar se slutet på sin egen karriär här. Och inte vet jag om det också går att lägga in i ekvationen, så att säga.
Samtidigt så är det ju svårt för Toto Wolff att bara kliva in i workshopen runt vindtunneln och bara ta en 60% modell under armen.
Eller hur? För att alltid finns det ju någon som blåser i visslan. Så exakt. Är det ju, va? Och då sitter man illa till, va? Då är man riktigt illa ute om det är så att man... Ska du kunna göra en sån grej, då måste du verkligen kunna lita på att den inre kretsen då som får reda på att det här sker, för han måste ju ha hjälp, verkligen håller sig till, till det de har kommit överens om, att inte föra det här vidare. För det är ju med avsikt då ett tydligt brott mot reglerna.
Och därav säger jag så här, att innocent until proven guilty. Och upp till bevis då, Colin Collins, om du ska komma med såna här grejer.
Exakt så. Och fram till dess att vi ser såna bevis, så ska vi inte betrakta Toto Wolff som...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
som någon regelbrytare överhuvudtaget. Verkligen inte.
Nej.
Tydligt och klart, från vårat håll i alla fall. Det var den delen där. Och sen lite kort om kalendern också då, innan vi pratar IndyCar här om en stund, vilket vi kommer att göra merparten av den här podden faktiskt. Men innan dess, kalenderuppdatering, Erik.
Ja, vi har ju i detta nu så har vi 13 race bekräftade. Och nu så ser det ut som, eller det finns starka rykten runt att...
Det är till och med officiellt annonserat i...
I Turkiet, ja.
Just det.
Men det är då att det ska komma annonseras 4 race till, varav det första av de 4 är på gamla Istanbul Park. Jag tror att man körde det senast 2011. Och sedan vidare till Bahrain, köra 2 race. Och sen så ett avslutande race på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi. Ungefär någonstans i mitten av december. Mm. Men det är ju kul, tycker jag. För Istanbul Park är en toppenbana.
Ja, om vi jämför den till exempel med Barcelona så är det ju raka motsatsen. Här har vi en riktig höjdarbana på alla sätt och vis. Så jag är väldigt positiv om de kommer att köra där igen.
Mm.
Det skulle jag tycka var toppen. Det är ju synd och skam att den här fina anläggningen inte finns med på kalendern då. Men det fanns ju inte underlag för att köra vidare med Formel 1 i Turkiet, tyvärr. Men under de omständigheter som råder så är det väl ett alldeles utmärkt tillfälle att ta banan tillbaka.
Mm.
Och vad jag vidare har hört också är ju att teamen är positivt inställda till att inte tillåta några tester på de här nya banorna då, som man nu kommer till, som man inte har kört på ett tag. Eller inte kört på alls då, som Portimao till exempel då. Eller Mugello då, där bara Ferrari har testat lite grann, men i övrigt är det ingen som har varit där. Och det är väl, det säger mig en sak, det är att de behöver inte testa. De löser det ändå, digitalt, men de löser det via simuleringar hemma och det kommer inte att vålla dem några större bekymmer. Det är ju däcken möjligen som de behöver skaffa sig mycket information runt omkring då. Och det är en sak som jag tänker på runt Imola-helgen då, som bara blir 2 dagar med bara ett 90-minuters pass. Där kommer de ju få bråda tider att verkligen skanna av däcken ordentligt så att de vet hur de fungerar på just den banan. För där har de inte varit sedan 2006 och det är ju så långt tillbaka så det är ju, de uppgifterna är ju inte relevanta överhuvudtaget.
Nej. Men det är väldigt kul faktiskt, tycker jag, att man har då Imola som man inte kört på väldigt länge. Vi har Mugello som man inte har tävlat på och sen så Portimao och sen så Istanbul Park. Det är liksom, det är en väldigt ovanligt att få in nya, så kallade nya banor på en och samma kalender. Ja, exakt.
Kommer också.
Det är samma.
Och ska vi säga att i Turkiet eller Istanbul vid den här tiden på året då, ungefär samma medeltemperatur som på Nürburgring, det vill säga någonstans mellan 7 och 12 grader.
Mm.
Jag tror det är 7-10 grader på Nürburgring då vid den här tidpunkten när man ska köra racet där då i början på hösten här, i oktober. Mm. Så att det blir ju ohyggligt intressant. Det här Turkiet-racet kommer alltså att bli av då när det annonseras i november.
Mm.
Det blir väl veckan efter det senaste loppet då i den kalender som vi har just nu då. Det är en bra bit in i november i alla fall som man kommer att köra där. Och sen blir det då 2 gånger Bahrain och avslutning i Abu Dhabi då den 13 december tror jag man har bestämt sig för.
Mm. Den som lever får se helt enkelt. Men 17 race verkar det bli.
Ja, 17 race. Och det är väl bra jobbat måste jag säga. Sett till hur den här säsongen har varit och hur den blev med coronan hela den biten. Att då få ihop 17 race. Och ärligt Erik, känner du att det avviker speciellt från en vanlig säsong trots att vi inte har någon publik på plats?
Sett till vad som händer eller? Ja, alltså, ja, man själv är så pass nära i det också. Då jag tänker bara på mer praktiska saker, vad man är van att kunna göra under en racehelg till exempel, och det kan man ju inte göra längre, så att visst gör man det. Och sen så tycker jag att de här triple headers som kommer hela tiden, de är ganska tuffa faktiskt, så att på så sätt så märker man av det, men inte just under en faktisk racehelg, sett till vad som sker på banan.
Absolut. Inte när de väl kör, nej, precis, utan då är det som det är. All right, det var Formel 1 för idag. Det blir lite kort och kompakt, för nu ska vi istället flytta fokus mot nästa helgs event, nämligen Indy 500. Erik, vi säger välkommen till våra gäster, Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist.
God morgon.
Okay. Hallå, hugget idag.
Ni ser jättepigga ut, varsin kopp kaffe i alla fall på ena sidan. En kopp kaffe hos Marcus, en hoodtröja med hörlurarna utanpå. Felix, har du suttit upp hela natten?
Man kan tro det, men jag vaknar precis.
Ja, det låter bra det. Välkomna till F1-podden då. Trots att vi ska prata IndyCar, för det är ju Indy 500 kommande helg. Och det är efter ett spännande kval, Erik.
Ja, verkligen en spännande kval. Sen så hade man ju hoppats på Fast 9 för er två, men jag tycker det var klart godkända startpositionen ni hämtade hem ändå.
Vad säger ni själva, Marcus, först?
Nej, men absolut. Det var en bra vecka och ett bra kval. Jag menar, 11, det är ingen dålig position. Absolut inte. Det också var väl jag lite besviken med att inte gå vidare till fasen här. Jag tycker jag hade väldigt bra fart både i mig och i bilen där i kvaltim. Vi hade en riktigt stark fredag, Fast Friday, när man testade inför kvalet med hade näst snabbaste kvalrun där på fredagen. Så det kändes väldigt hoppfullt om man kunde ta sig till Fast 9. Men tyvärr så var vi lite för konservativa i mitt första försök när banan var som bäst. Och sen blev ju banan liksom sämre ju längre dagen gick. När värmen gick upp då och gjorde ett riktigt bra andra försök. Jag faktiskt förbättrade min tid som inte många gjorde. Men det räckte inte riktigt hela vägen då till Fast 9. Så lite besviken över det, men samtidigt så som sagt så är ju elfteplatsen ett bra ställe att starta på. Vi kan absolut göra saker därifrån.
Och Felix, du startar rakt bakom Marcus i ledet bakom. Också du i mitten. Vad säger du om ditt kval?
Ja, det var väl okej. Okay. Det var ingen supersensation och inte heller jättebesviken. Det kändes som att vi gick ut med lite för mycket downforce, tror jag. Var lite för enkelt och hålla fullt runt hela varvet. Och sen, jag var ganska taggad på att gå ut igen faktiskt, men det kändes inte som att mina ingenjörer tyckte att det var värt. Vi kom på lite grejer idag, framförallt när både Scott och Marcus gick ut igen, så ändrade vi lite grejer med utväxling och sådär, som verkade vara, som Marcus sa, i och med att de förbättrade. Det var nästan ingen annan som gjorde det, så kändes det som att det var liksom genuina förbättringar då på bilen. Så att ja, det kanske hade gått att ta någon plats till, men jag kände nog inte att Fast 9 var, det var nog inte realistiskt för mig som det var för Marcus, men kanske en eller två platser till. Men det spelar väl inte någon jättestörre roll egentligen sen när racet började. Då gäller det bara att vara in the mix liksom, så jag känner att vi har ganska bra utgångsläge i alla fall och har liksom försökt fokusera mest på bara få bilen snabb i race nu. Det är det som är det viktiga.
Yes, och vi kommer prata mycket mer om racet alldeles strax med hjälp av massor av bra lyssnarfrågor. Men jag tänkte att vi ska få upp pulsen lite. Det är tidigt morgon på er, så ni får liksom komma in i matchen lite grann och tävla. Känna på hur det känns. Det var ju länge sedan nu.
Ja, bra.
Kanon.
Då har jag 7 frågor. Vissa kommer ni vinna då genom att svara närmast på, och vissa måste ni vara snabba och ropa ert eget namn när ni kan svaret. Och inga googlingar nu. Så 7 frågor.
Inga googlingar.
Nej, det kommer ni inte hinna ändå. Okej, är ni redo?
Man ser ju inte Marcus, så man vet inte vad han gör.
Nej, exakt.
Han googlar för fullt.
Visar den där Google-mannen.
All right, fråga nummer 1 då. 500 miles ska köras på söndag. Men hur många kilometer är det närmast vinner?
Marcus.
Närmast vinner.
Närmast vinner. Vänta, 500 miles.
Nej.
Får jag svara på
frågan? Ja, men
ni ska båda svara. Ni får svara varsin.
Ni får svara båda, och den som är närmast kommer att vinna. Så det handlar inte om att vara snabbast.
750 säger jag då.
Okej.
Okay. Jag säger 800.
Oj. Det var ju Felix som vann där, för att rätt svar är 804,672 kilometer. Så precis över 80
mil. Ja.
Okej, en till Felix.
1-0 till Felix. Jag ritar där.
Och nu är det sådär, nu ska ni ropa, nu ska ni vara först, om du kan svaret. Vilket år kördes historiens första Indy 500?
1916.
Du får ropa namnet här nu.
Tänkte jag säga.
Okej.
Okay. Ja, det här går inte att ropa här.
Men då undrar jag så här, och är det närmast här också eller?
Ja, vi får köra det.
Vad sa Marcus?
1916 och 1907.
Ja, då är ju faktiskt Felix närmast.
1911.
Ja. Så du är 4 år men från och Marcus är 5 år från.
Fourth running.
104. Ja.
Jo, men de har inte kört varje år.
Ja, ni tänker
så. Ja. Krig och grejer med han,
2-0 Felix.
2-0 Felix, ja. Marcus.
Ja, det är tidigt här på morgonen.
Och jag märker
precis börja med mitt kaffe.
Jag märker ju att er Indy 500-historia inte på topp alltså. Så att det här kanske ingen kommer att
ta. Det hoppar över nästa fråga. Ja.
Men vi säger så här. Vem vann det där första racet? 1911.
Någon med två förnamn.
Någon med två förnamn, ja. Det
nej, jag tror vi får gå vidare.
Han heter Ray Haroon.
Ray Haroon heter han.
Ray Haroon. Känner ni inte till honom?
Nej, det är Ray Haroon.
Ja, men nu vet ni det i alla fall.
Namnet okay. Här nu då. Namnet ska ni ropa först här, sen så ska ni svara. Den som ropar namnet först ska svara först. Mm,
för det här borde ni kunna.
Ja.
Hur många Indy 500-segrar har Chip Ganassi Racing?
Pinsamt här.
Det här är inte bra alls.
Ja, jag chansar. Marcus?
Ja, chansar du?
Jag säger... jag tror att Scott har vunnit en gång, eller?
Du skulle svara.
Och Lloyd Dario funger. Ja, jag säger fem då.
Fem säger du? Okej.
Okay. Jag säger sju.
Okej. Okay. Det var fyra, så ja. Det var ingen som fick den.
Vann Indy 500.
Fyra.
Ja. Fyra. 2000, 2008, 2010 och 2012.
Jag trodde...
Scott vann senast. Eller var det Darius som vann?
Det var 2008 som Scott vann.
Jag trodde Montoya hade vunnit några. Fick Chip, men det kanske inte har.
Han vann väl en i alla fall.
Ja, men inte med Chip. Det var ju senaste gången han körde det.
Hur som helst. 2-1 till Felix.
Just det. Fråga fem då. Det är 2-0 till Felix, det var ingen som fick här.
Mm. Det här kom in. Ja, men det här, ni får inte ropa här, utan det är närmast vinner. När dracks mjölk eller buttermilk för första gången i Indy 500-historien? Vilket år?
1945.
Marcus, vad säger du?
Nej, 1946.
Det var 1936, så att 3-1 till Felix. Nu är det ointagligt här.
Ja, faktiskt. Det är bara två frågor kvar.
Mm. Men vi kör dem ändå.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Det är lärande.
Det är lite MVG på slutet här, känner
jag. Exakt, exakt.
Vi måste nog plugga på en indie-historia.
Ja, eller så har ni den nu.
Den här kan ni. Det är jag helt säker på. Om ni har någon koll på racing så borde ni kunna den här. Och nu ska ni ropa ett namn då. Den som vet svaret först här.
Mm. Och då är ju den här traditionen att dricka mjölk. Det här är på samma tema. Men det var en förare som valde att dricka apelsinjuice efter racet istället för mjölk efter sin seger. Vem var det? Nej, det är ju för dåligt.
Det är ju skandal. Ni är ju vråldåliga på det här.
Nej.
Och ledtråd är att han hade en apelsinodling. Och därför så vägrar han att dricka mjölk.
Nej, jag har ingen aning.
Alltså... Felix har redan vunnit, men det här var Emerson Fittipaldi. 1993 så valde han att ta en stor klunk apelsinjuice för att promota citrusindustrin. Som han ägde massor av tunnland av apelsinodlingar och gjorde det. Han blev utbuad. Och,
det känns så spontant som att det inte hade varit jättepopulärt att döpa en apelsinjuice här, i traditionen av Indianapolis.
Liksom. Det var precis vad det var också. Det var väldigt impopulärt och han blev... Jag tror senast han körde pacecaren, jag tror att det var 2008. Då blev han fortfarande utbuad av publiken faktiskt när han körde. Så att, akta er för den grejen.
Just det.
Ja.
Ja, men jag tar den sista frågan
också.
Närmast vinner då.
De får ju kanske känna på det så att,
Ja, ni får ju, absolut, vi hoppas det. Men hur mycket väger The Borg Warner Trophy?
Den ser ju tung ut i alla fall.
27 kilo.
27 säger Felix, vad säger Marcus?
35.
Då fick du faktiskt en poäng där till slut. Det var ju skönt. 49,8 väger.
49,8.
49,8. 1,60 högre än, gjorde silver och värderar till 3,5 miljoner US dollar.
Det är
coolt. Det är
coolt. 3-2. Right. 3-2 till Felix.
All right.
Hur känns det, Felix Rosenqvist?
Det var en bra start på dagen. Nu är man igång, kan man säga.
Det är bra. Det är bra. Det var hela tanken.
Det är lätt att göra sånt här när vi pratar digitalt med er också via Skype och ni inte ser oss hela länge. Så jag tycker det var bra gjort i alla fall.
Mm.
Det om detta då. som sagt, hänga kvar lite grann vid racet då, och lite allvar i det här igen då, för att det är ju ett väldigt, väldigt speciellt race. Det handlar väldigt mycket om att bygga upp förtroendet för bilen. Om vi börjar med det, när ni startade The Month of August då, som det är nu då, istället för The Month of May, vad hade ni för ingång liksom? Hur tänkte ni? Hur skulle ni ta er an det här nu då? För det är ett väldigt, väldigt speciellt upplägg ändå som man måste ha. Marcus, börja med det.
Ja, alltså det är som säger, det är en väldigt speciell tävling, hur den är upplagd och med så mycket träning först och främst innan då en kvalhelg och sen en racehelg. Det som jag lärde mig från förra året var väl att man ska göra det steg för steg, inte stressa in i någonting, utan man måste göra liksom, bygga upp farten, bygga upp förtroendet. Och det var lite så vi jobbade, fokuserade både onsdag och torsdag med att bara jobba med bilen i trafik, i klungor. Gjorde olika ändringar på inställningarna, byggde upp mig egentligen med att köra många varv. Jag körde mest varv utav alla de här första två dagarna. Så det var liksom full fokus bara på att bygga erfarenhet med bilen och prova olika grejer. Men hela tiden fokusera på att ligga i trafik. Och sen var ju då fredag och lördag fullt fokus på kval. Och sen nu igår igen så in igen i den här jobba på racebilen bubblan där man liksom vill ligga i trafik och försöka se hur den beter sig där då. För det är som sagt, som vi fick veta nu, 500 miles, det är 800 mils race här nästa helg då. Så det kommer ju vara ett långt race, så det gäller att ha en bra bil som du litar på då.
80 mil i alla fall, inte 800. Men det är ju en detalj. Ja, det är en detalj. Felix då?
Det är tidigt.
Felix då, du hade ju en tuffare uppladdning förra året som du lärde dig mycket av, antar jag. Har du ändrat ditt upplägg till år då, om du går igenom samma?
Egentligen inte. Alltså det är ju, jag tyckte det var tufft i år också. Mentalt så är det väldigt tufft och liksom just det här att man hela tiden vet typ så sett vad man ska göra för att vara snabb, men det är inte så simpelt, utan det, alltså man kan alltid sitta och kolla på någon annan, typ som Dixon eller någon, och bara säga, ja ah, men jag behöver, bilen måste överstyra mer, den understyr för mycket, och säga det till ingenjören och sen slänga på liksom tre hål framvinge och prova igen, men det funkar inte riktigt så, för allting är, det är så himla mycket detaljer när man kör på Indy och på oval överlag, så att man måste ta varje steg så här mikromoment hela tiden liksom. Annars blir det att man gör någonting man inte vet, och då är risken att man snurrar liksom. Det var väl det jag gjorde egentligen förra året, att jag fick för mycket självförtroende för snabbt och bara, ja, men det här är ju bra liksom, det är schysst när bilen överstyr, tänkte man, och så ja, men kör lite framvinge till, och sen helt plötsligt så bara snurrade jag utan att jag visste varför, och det var ju ett resultat av att man tog några steg för snabbt. Så det har väl varit den stora skillnaden för mig i år, att man har tagit det väldigt långsamt hela tiden. Och jag kände sista träningsdagen nu, där gick det faktiskt väldigt mycket bättre än de tre innan det. Så att känns som att jag till slut har hittat liksom lite rätt där och kommit in i rätt fönster. Men det är en oerhört lång väldigt, väldigt lång process att komma dit, och det är svårt att förklara faktiskt hur liksom hur mycket jobb det ligger bakom att bara hitta så här mikromillimeter liksom bättre balans på bilen.
Men jag förstod saken rätt, så var ändå Fast Friday var lite jobbig för din del. Du hade några tillfällen när det var på väg att gå åt pipan så att säga då, och det satte väl också sina spår då in i kvalet, eller?
Ja, det var, jag har haft så här hela veckan att jag känner bakänden gör jag någonting, men jag har inte riktigt vetat vad det är, och sen ibland har man tänkt ja, men det är nog ingenting, och ibland tänker man ja, men den är nog överstyrd, så att det var så här frågetecken hela tiden. Och sen under Fast Friday där så dök jag in i kurva 1 i 236 miles per hour eller vad, då tappade jag bakänden, och det är ingenting man vill göra i den farten, framförallt inte när man, alltså man får man en överstyrning och korrigerar den, så är det ju jättestor risk att man bara dyker åt höger istället upp i muren, så att det där tappade man massa confidence igen, men det var ingen, alltså jag klarade mig, det var ingen fara så, men det sätter ju sina spår mentalt, och det är också en sån här erfarenhetsgrej, ju mer man kör desto snabbare går det att komma tillbaka efter en sån grej. Om vi kollar på Dixon i sista träningen som snurrar, ja, han kraschade egentligen inte, han gjorde en spin på rakan och tog sönder lite grejer på bilen, men han var ute efter 40 minuter igen och körde som att ingenting hade hänt. Och det är det som är skillnaden på de som är proffs på Valer och de som är nybörjare.
Vad är skillnaden mellan en kvalbil och en racebil? Hur liksom, jag antar att den frågan kanske kommer sen också, men jag är lite nyfiken på det, för att det skiljer sig en del i hur man sätter upp bilen för kval och hur man gör det för race. Marcus?
Ja, alltså först och främst så är det ju boostnivåerna. I år så är det ju ett rätt stort gap mellan raceboosten och kvalboosten, så du har ju betydligt mer tryck från motorn. Det är väl första grejen. Sen på kvalet så tar du av downforce för att köra så snabbt som möjligt. Och du har ju ingen liksom turbulent luft att jobba med. Och sen vill du ju, i en kvalbil så vill du ju ha så lite scrub som möjligt. Så man vill ju gärna ha en bil som är så neutral som möjligt. Men samtidigt så måste du klara 4 varv här på Indianapolis. Och det är rätt så långt, 4 varv. Så det gäller att hitta en balans där. Den får inte vara för svårkörd så att du inte klarar av att hålla fullt de här 4 varven. Då. Så det är en liten balansgång. Men det är väldigt mycket kval att hitta den här balansen. Hur mycket downforce har du på? Hur mycket downforce klarar man av att ta av och ändå hålla fullt och klara de här 4 varven? För så fort du börjar glida eller sladda i kurvorna även lite grann, så tappar du både fart och det kostar ju. Så det är små detaljer som man måste hitta där på kvalbilen, men det ska ju vara de här 4 varven ska verkligen vara på gränsen, annars har man ju för mycket marginaler.
Och apropå de där marginalerna, så läste jag någon statistik någonstans, jag kommer faktiskt inte ihåg var det var, men det var just skillnaden mellan Marco Odrettis kvalvarv och Scott Dixon. Så att jag tror att om de hade kört med samma speed i en timme, så tror jag att skillnaden hade varit 27 meter mellan dem. Och det är liksom helt sjukt om man tittar på marginalen här.
Mm. Inte mycket. Hörrni, vi kastar oss in på lyssnarfrågorna, tycker jag, för att vi kommer att få möjlighet att ställa lite stickfrågor däremellan då, så slipper vi ha två avdelningar så att säga. Så Erik, du kan ju börja då, eftersom den kommer hemma från dig.
Ja,
den
exakt. Första. Jag pratade nämligen med min son Gusten i morse och sa att vi skulle prata med er i podden, och då så även att det skulle vara en lyssnarfråga. Han bara, men kan inte du fråga om de gillar mjölk? Så gör ni det, Marcus, till att börja med.
Jag gillar ju bara chokladmjölk.
Ja, det är bra svar faktiskt. Det är ju Frej Felix också, har jag sett på din YouTube-kanal.
Ja, nej, men annars dricker jag väl inte så jättemycket mjölk. Men chokladmjölk går ju ner för stycken.
Ja, men vad hade du valt för någon mjölk?
Ja, men jag tog väl 2%. Va?
2%, ja. Det gjorde du med Felix. Alla. Vad sa du?
Ja. Alltså Arla 2%.
Arla 2, mellanmjölk.
Grön eller vad är det? Eller röd.
Mellanmjölk.
Jag tror att det är röd. Röd mjölk tror jag.
Röd är 3.
Aha.
För det dricker jag.
Aha, okay.
Mellanmjölk är 1,5. Och sen tror jag blå är 0,5.
Mellan är den goa. Den är riktigt nice.
Typiskt svenskar. Typiskt svenskar, mellanmjölk. Är du mjölkdrickare? Har du mjölk i kaffet och sånt?
Ja, det brukar jag ha. Men bara dricka mjölk rakt av, så måste det vara svensk mjölk, annars dricker jag inte.
Nej, det går inte.
Men tar du liksom ett glas mjölk när du är sugen nu, Felix?
Ja, när jag kommer hem till Sverige. Ja.
Marcus då, drar du en 3?
Nej, det var länge sedan.
Ni behöver inte.
Det är bra för benen.
Dåligt med ren mjölkdrickande här.
All right. Bra, Gusten, då vet han det.
Mm.
Då tar vi nästa, som kommer från Rickard Westerlund, som vill att ni beskriver känslan att gå in i första kurvan i nästan 400.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
100 km i timmen. Det går ju alltså igår, på första kvalet tror jag Alex Palou gjorde 340 in i första sväng. Eller 240 miles. Mm. Beskriv känslan, Felix. Hur är det att gå in där utan att få överstyrt då?
Det är ju extrem fartkänsla. Just i kurva 1 är ju störst fartkänsla, för man har läktaren och allting som man ser i periferin, och det går. Man försöker bara fokusera och liksom slöa ner allting helt enkelt med sin med vad man kollar på banan och hålla liksom ett enormt fokus. Just i den kurvan känns man måste fokusera extremt mycket på vart man vill i typ vid Apex. Och sen de andra kurvorna är lite mer, på något sätt kommer de lite mer naturligt, men den kurvan är så här att högerfoten vill lyfta gasen, men man får liksom bara trycka ner gasen på något sätt. Men den är cool. Det är den som är mest häftig på något sätt på hela varvet.
Och så är Marcus.
Ja, men jag håller med Felix där. Det blir en speciell känsla. Det blir lite som en tunnel när det har läktare på båda sidorna där. Framförallt vet jag race förra året när det var liksom fullt på läktarna, så blev det väldigt, det känns ännu mer tight kurvan då. Men den kurvan är absolut den svåraste skulle jag säga på banan, och det gäller igen där att man måste ju lita på bilen, för du har inte mycket att känna, utan det gäller ju bara att svänga in. När det kommer så måste du bara svänga in, och det blir mycket så att som Felix säger, gärna säger att man ska släppa, men man det gäller bara att hålla ner.
Var tittar ni någonstans när ni ska svänga in på i en sån kurva, Marcus?
Nej, men på just super speedway så har i alla fall jag lärt mig att man måste liksom kolla längre fram. På en vanlig bana kollar man rätt så nära vart man ska, men eftersom det går så pass fort så måste man liksom kolla lite längre fram. Så man kollar ju mot Apex när man svänger in, men sen så fort du börjar svänga ner så kollar man egentligen mot utgången för att se vart du vill komma då. Så det är också någonting man får justera när man kommer till sådana här super speedways.
Och sett till banprofilen, nu pratar vi om kurva 1, 2, 3, 4, det är fyra kurvor. Men om man tittar på banprofilen så ser de ju precis likadan ut, så egentligen borde kurva 3 vara exakt likadan som kurva 1 om man bara ser på banprofilen. Hur är skillnaden på banan, Felix?
Så kurva 3 är faktiskt lite annorlunda dosering på. Den har mycket mer progressiv dosering in i kurvan, vilket gör att det känns, när man kör igenom så känns det som man får mer security och mer confidence liksom. Och sen tror jag kurva 1 är, jag tror den är varmare i början på dagen och sen kallare i slutet på dagen, vilket också gör att det blir massa skuggor i kurva 1 också, vilket gör att rent visuellt så ser den annorlunda ut. Sen om man ser rent tekniskt, så när man kör igenom kurva 1 så bygger man ju upp väldigt mycket temp i däcken. Så när man kommer in i kurva 2 så vill däcken liksom redan, så att säga, de skriker för hjälp redan när man svänger in, och det är därför nästan alla krascher i kurva 2. För att tekniskt sett så är det samma kurva. Man kommer in i kurvan långsammare än vad man gör i kurva 1, men den blir ändå svårare ofta än kurva 1. Och precis likadant med kurva 4. Kurva 4 brukar vara den varmaste svängen, säger man, i och med att den ligger i solen typ hela dagen. På något sätt är kurva 2 alltid den där folk kraschar, känns som. Och det är ett litet hopp i kurva 2 där det går en tunnel under banan precis där, så asfalten liksom har lagt sig lite runt tunneln kan man säga. Och det är sådana små detaljer som gör att man kan tappa bilen. Liksom, man känner knappt det när man kör, men vill däcken precis ge upp och det är någonting som liksom hoppar till i bilen, så är det det som kan vara liksom det som gör att bägaren rinner över.
All right, då fortsätter vi och den här gången är det Albin Tissell som frågar: vad skulle upplevas som störst, att vinna Indy 500 eller själva mästerskapet? Nu har ju ingen av er klarat av varken det ena eller andra. Vilket föredrar ni, eller tar ni vilket som så att säga då, om man kan välja? Vi börjar med Marcus där.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl att alltså som idrottsman så tror jag att vinna mästerskapet är liksom en större grej att göra, för då måste du ändå liksom vara bra under en hel säsong, alltså, eller bäst under en hel säsong. Så det tycker jag är en större bedrift att göra, men jag tror rent karriärmässigt och liksom så sätt så är det ju större att vinna Indy 500 än att vinna Indycar-mästerskapet. Så det beror på lite hur man ser på det, men jag tror väl att jag skulle nog ändå säga mästerskap, just på grund av att det är Indycar, så himla tufft mästerskap med så många bra förare, och vinner man det så visar man verkligen att man är bäst på alla olika typer av banor och så vidare. Men det skulle ju slå större att vinna Indy 500, tror jag.
Och så är Felix.
Jag håller nog med. Rent för egen del så hade jag nog tyckt att det var större att vinna 500, bara för att det känns så svårt. För där jag sitter idag så känns det liksom inte som att jag är i en position där jag har jättemycket självförtroende och kan säga att jag kommer vinna racet, utan det känns som att jag behöver något år till innan jag kan vara där. Däremot mästerskapet känns ändå som, liksom, har man lite bra flyt och vinner några race och sådär, så finns det verkligen möjlighet att vinna det liksom. Så att sen är det nog som Marcus säger, det är nog fler, om du frågar någon på gatan liksom, vem vann Indy 500 2019, så är det nog fler som vet det än vem som vann mästerskapet. Det är som Passionode vann 500 förra året och Newgarden vann mästerskapet. Det känns ändå som att det är mer fler som kommer ihåg 500, men insats så är det ändå en större bedrift att vinna mästerskapet, för där måste du egentligen vara, du måste vara bra i alla race, och du måste dessutom vara bra i 500, för där får du dubbla poäng. Så det är väl 50-50, men två helt olika utmaningar på något sätt.
Precis vad jag skulle komma till, att det är dubbla poäng då för att vinna Indy 500, vilket ger ett ganska bra utgångsläge då om man vill vinna mästerskapet. Så det kanske är båda som är grejen, om man kan få välja helt och fullt ut. Anders Egeland då, han frågar så här: är det samma spänning i år som under ett vanligt år med Month of May, eller kommer en seger i år, när man nu kör i augusti, kommer det att rankas lika bra som ett vanligt år, så att säga? Förstår ni vad jag menar? Felix?
Nej, jag tycker det är mer spänning i år. Jag vet inte, det kanske bara för man är liksom ännu mer fokuserad och bara fokuserar på körningen så mycket och inte gör liksom PR-grejer och träffar fans och så på samma sätt, så tror jag att det blir mer fokus på själva jobbet. Så på insidan känns det absolut som att det är samma eller mer liksom prestige bakom det, men sen vet man inte hur folk uppfattar det från soffa, men det känns ju som att det kommer vara minst lika många som kollar på tv. Sen får man ju inte den här magin liksom på banan som man har haft tidigare, men det känns som tidigare, de tidigare racen under säsongen har ju inte varit liksom något konstigt så, utan folk kollar på racen och accepterar att det är som det är, och att det känns som att det är, det är inga liksom frågetecken på den fronten, men vi får se vad folk säger helt enkelt.
Vad säger Marcus? Tycker du att det är lika mycket värt att vinna i år som ett vanligt år?
Det tycker jag. Det är klart att det kommer vara en väldigt annorlunda känsla på racedagen när det inte är alla fans där som skapar den här stämningen och allting. Men samtidigt tror jag, när man kollar tillbaka om 20-30 år, så kommer alla komma ihåg vem som vann det här speciella året när det var i augusti istället för maj. Så jag tror ändå att den här Indy 500 kommer vara en sån här, den som vinner den här gången kommer vara ändå stå ut i historieböckerna på något sätt. Så jag tror ändå kommer göra att det är fortfarande samma bana och liksom samma race, även om det är väldigt annorlunda förutsättningar.
Vilket leder oss in på en fråga från Mikko Karpinen då. Hur mycket påverkas er körning av att ni kör utan publik då? Marcus, till att börja med.
Nej, men det är väl mer införelset och så, att det liksom blir en annan stämning. Och det var ju det som man fick ju gåshud när man gick ut på gridden förra året, när det var fullt med folk på så långt öga kunde se, så långt man kunde se. Det är klart att det blir en enorm känsla då, och det blir ännu mer liksom pump i kroppen på något sätt. Så det är klart att det kommer bli annorlunda. Sen blir det ju också som jag var inne på tidigare, att det blir inte samma... när du kör så blir det inte samma tunnelkänsla där in mot kurva 1 och så vidare, så det kommer vara lite annorlunda. Men sen förutom det, så när vi väl är ute och kör racet, så är det ju dina konkurrenter och ditt race som du fokuserar på, så då tror jag inte du kommer tänka på det så mycket, utan då kommer det vara full fokus på att göra ditt jobb när du är på banan.
Felix, har du någon annan uppfattning?
Nej, jag håller nog med 100%.
All right. Fredrik Wakman frågar så här. Han säger till att börja med att det låter på Scott som att det är väldigt viktigt att vara i de tre första startlederna då, på grund av svårigheten att köra om. Och då vill han börja där och säger att hur ser ni på aeroscreenen då och dess påverkan och möjligheten till att göra omkörningar? För jag har hört samma sak, att det är många som menar på att track position blir väldigt viktigt just i år. Felix?
Ja, det är alltid svårt att veta där, för det känns alltid som att racen blir annorlunda än vad det blir på träningen när man ligger och kör i klunga. Men jag kan hålla med om att det känns som att ligger man 5-6 bilar bak, så är det väldigt svårt att liksom få något momentum och köra om någon. Lite mer liksom aero wash och sådär än vad man har haft tidigare. Sen känns det samtidigt som att ledaren har ganska svårt att bryta loss från klungan. Så det känns som att han som leder kommer kanske bara liksom... Det kan nog bli rätt mycket omkörningar, ettan, tvåan hela tiden. Och det gör väl att allting tajtar ihop sig. Och ja, det är jättesvårt att sitta och försöka predikta liksom vad som kommer hända. Men jag tror på något sätt att racen alltid blir bättre än vad man tror. Jag tror inte det kommer vara livsviktigt att starta liksom topp 5 för att vinna racet, utan det är så himla många olika strategier med safety car och krascher och grejer, så att jag tror det kommer bli mindre viktigt när vi väl kommer igång så.
Marcus, hur ser du på aeroscreen? Har du upplevt att det är knepigare att ligga i trafik med den på bilen i år?
Ja, men jag tänkte säga det. Jag tycker ändå att, eller jag tror att bilarna är svårare i trafik i år på grund av den här extra vikten som aeroscreenen tillför och vart vikten sitter. Så jag tror att det kommer göra att i race kommer det vara svårare, eller det kommer vara lättare att göra mindre misstag, och det är egentligen så du får en run på någon, att någon gör en liten miss och så får en run och så kör om, och då när den kör om så blir det liksom att någon annan får en chans att köra om. Så jag tror det kommer att handla mer om det, att folk kommer, man måste minimera misstagen, men vi har sett på träningarna att det är svårt att ligga i klunga, och bilen beter sig lite annorlunda än tidigare år. Så jag tror det kommer hända saker i racet, och det kommer vara mycket om att minimera misstagen, och då tror jag att man kommer kunna gå framåt. Men det är klart att bara köra om på ren fart kommer kanske inte vara jättelätt, men som sagt, jag tror det kommer hända en hel del saker och folk kommer göra misstag, så traktorer kommer vara viktigt, men jag tror ändå som sagt att man kan göra saker från lite längre ner också.
Ni måste väl tro det också, där ni startar från 11:e och 14:e startposition då, gissar jag. Starterna är viktiga, säger Fredrik också. Hur förbereder ni er för dem? Till att börja med race-start, men också alla omstarter då. Har man något speciellt tankesätt runt omkring en start? Det är ju rullande start som bekant då, när vi kör IndyCar.
Felix. Ja, men alltså det handlar väl om att man måste kolla på, dels plugga på och se hur det sett ut tidigare år, och sen när man väl kör träningar och så, när man får möjligheter, så får man ju prova lite highline i kurva 1 och sådana saker för att se hur bilen beter sig där. Så det handlar ju mycket om det, och sen när det väl är start så handlar det ju mycket också om att du måste reagera på vad bilarna runt omkring dig gör. Man kan ju ha en jättebra plan i huvudet för vad man ska göra i en start, men om bilarna framför eller bakom gör andra saker än planerat, så gäller det att vara flexibel och vara redo på att göra tvärtom, så att säga. Så jag tror att det handlar mycket om att förbereda sig, men sen gäller det att gå på sin instinkt.
Samma för dig, Felix.
Ja, alltså starterna handlar ju mycket om att komma iväg bra först och främst när det blir grönt liksom, och det är väldigt annorlunda om du har en förare som inte har varit, som inte har lett många race, så brukar de gå väldigt sent och köra väldigt långsamt. Och då blir det ofta de här att ja, folk börjar köra och sen någonstans ner mot 12, 13, 14 så blir det som en check-up som man säger. Att någon får lite för mycket fart och börjar bromsa. Och då blir det att alla andra bakom bromsar och så blir det som en kedjereaktion bakåt. Och det där är väldigt svårt att räkna ut, men det kommer lite mer erfarenhet också. Att man inte vill skaffa för mycket momentum mot killen framför, för då kan det bli att man får bromsa och då kan man bli omkörd av typ 7 bilar liksom, istället för att använda det här momentumet som man har byggt upp då. Så att det där försöker jag jobba väldigt mycket med, att liksom veta vem som leder racet, hur brukar han starta, och som sagt, är det en rookie så får man vara liksom redo på vad som helst, för de har inte samma liksom momentum vanligtvis. Så det är intressant. Det är mycket som Marcus säger, man kan sitta och plugga mycket som helst, men mycket är också känsla in the heat of the moment när det händer liksom, och bara försöka känna av vad som är bäst.
Det fenomenet som du beskrev där med checkups, Felix, var det inte något liknande som hände med Colton Herta på något av racen, om du var i Iowa?
Mm, det var det.
Är det typ så du menar?
Exakt, det är exakt det som händer då. Det är när folk är lite för hungriga, och det händer ofta när ledaren kör för sakta, då ligger folk för länge och tänker liksom, nu jävlar, nu ska jag ta allihop här ungefär. Och då när 20 pers tänker likadant så, då blir det liksom omöjligt, att alla kan inte köra om alla helt enkelt, och då måste någon bromsa om det inte har blivit grönt ändå. Och det var det som hände, någon bromsade precis framför Herta, och då hann han inte reagera. Han låg liksom bara på full gas och körde in i bakhjulet och flög upp i luften då. Så det är väldigt lurigt. Man får vara riktigt vaken på de där starterna.
Just den gången var ju en avbruten start faktiskt. De skulle ju få grön flagg, men det blev aldrig det den här gången då. Och då blev det ju kedjereaktionen som du pratar om då. Okej, nästa fråga.
Tommy Dahlman, han frågar om hur er uppladdning ser ut på race day när nu kommande söndag. Jag vet att ni traditionsenligt bor i varsitt motorhome på banan, men hur ser liksom den dagen ut fram till start just det här året? Marcus?
Ja, det kommer ju bli lite annorlunda nu när det inte är alla fans och allt liksom. Det är inte riktigt samma uppbyggnad till race som det var förra året eller som de brukar ha, så det kommer nog bli lite mer att man behöver inte vara på banan 6 på morgonen för att missa trafik och så vidare. Så det kommer vara lite annorlunda, men för mig personligen så handlar det mycket om att gå igenom allt med ingenjörerna, ha en tydlig plan på hur vi ska göra, diskutera allting så man är förberedd så sett, och sen försöker jag liksom gå in i min bubbla och visualisera hur jag ska göra starten och det är påstopp och invarv och utvarv och sådana saker, så att jag liksom har det inpräntat i mitt huvud hur jag vill göra sådana moment. Och sen som sagt, gå igenom så mycket som möjligt med ingenjörerna med inställningar och olika taktiker och sådana saker som man har det med sig. Ja, annars är det väl det vanliga liksom, att man gör sina rutiner och sen ut och resa.
Du, fel, jag antar att du gör ungefär samma som Marcus då, fast på ditt vis. Men dunkar man in en brakfrukost liksom, 2 kilo äggröra och 13 mackor, så hur vill man må? Fattar ni vad jag menar? Jag skulle inte våga äta någonting. Alltså, samtidigt behöver man ju ha lite energi. Jag vet ju själv när jag höll på idrotta då och var spänd inför en stor uppgift. Och, trot eller ej, jag har spelat några viktiga matcher. Och då var det så här, jag kunde knappt käka någonting. Hur är det för dig, Felix?
Så där hade jag förr i tiden när jag körde go-kart. Så kunde inte jag heller äta någonting. Sen släppte det där någon gång och nu... Nu ser man det mer som energi bara. Jag håller med, man känner inte så mycket liksom. Det är inte det att man är jättesugen på någonting, utan man käkar mest för att man vet att man kommer behöva väldigt mycket energi under dagen. Försöker bara käka det man brukar käka så man inte blir dålig i magen eller någonting. Och sen bara ladda liksom det. Jag personligen försöker alltid liksom peppa upp mig själv lite extra liksom. Ta 2 koppar kaffe eller någonting innan racet. Liksom alla förare är olika. Vissa måste liksom lugna ner sig. Vissa måste tagga igång sig själva, och jag känner att jag behöver liksom verkligen pusha upp mig själv, så nästan liksom börja boxas eller någonting innan jag hoppar i bilen, framförallt på valerna där det kräver liksom ett enormt fokus och aggressivitet, i alla fall i början av racet. Sen kommer jag alltid in i rytmen, liksom. Det är så långa race IndyCar, så det blir nästan som att gå ut och springa eller cykla eller någonting. Det är inte över liksom i första kurvan som det är i många andra serier, så det blir en lite annan utmaning på det sättet. Men det är ändå viktigt att vara med från början liksom, så man inte sover bort några platser i starten. Så.
Men har ni några, det vet inte jag om jag vet runt er, om ni har några så här vidskepligheter, eller har ni några liksom så här måste jag göra det? Måste jag liksom ha mina, som Sidney Crosby gör hockey vet jag, han äter alltid peanut butter and jelly mackor liksom innan. Liksom. Det måste han ha.
Kenny Breck hade ju specialkakor med sylt.
Ja, han hade väl mynt i skon och sådana där saker också.
Mycket hyss för sig. Marcus, har du någon sån där vidskepligheter?
Nej, jag tog ett rätt så tidigt beslut i min karriär. När jag hörde diverse historier om det där, så tog jag ett beslut att jag aldrig skulle ha några sådana saker. Just för att det lät väldigt jobbigt. Framförallt den dagen man missar någon sån där grej. Om man har en rutin, då är man slagen på förhand, så att säga. Så jag har faktiskt ingenting sånt. Jag brukar liksom ha som rutin att jag ska äta 2 timmar innan race. Det är väl typ det. Men det är mer bara för att jag tycker att det är bra för att få i sig energi innan racet. Men jag har inga sådana grejer att jag måste göra det eller så.
Bra, då vet vi det. Lite off-topic-fråga faktiskt från Anders Alriksson. Han tycker det är kul. Vilken hyrbil är den bästa ni kört? Inkludera gärna historien bakom. Felix, har du kört någon rolig hyrbil någon gång?
Eller någon extra den är dålig kanske?
Se att Ibiza är väl en klassiker.
I Spanien?
Alla gånger man har varit i Spanien, det är ju typ halva ens karriär man har spenderat här känns som. Och man ser att Ibizarna är roliga att köra tycker jag. Det är väldigt välbalanserade och bra genom rondeller och sånt där.
Långväxlade, så man kan åka i 150 med dem. Det tar en jävla tid att komma dit bara.
Marcus, hålla upp en momentum där också.
Exakt. Marcus, då har du någon super, din pansarbilen i Brasilien. Pansarbilen i Brasilien.
Ja, exakt. Det typ det. Nej, men det brukar ju vara, jag brukar ju ha Alex som hyr och kör hela tiden. Jag brukar sitta i passagerarsätet när vi är ute på våra resor. Så jag, nej, dåligt med bra där. Men det är som du säger, i Brasilien så hade vi alltid, men då hade vi alltid chaufför egentligen som kom och hämtade oss på flygplatsen och körde oss till och från banan, både i Brasilien och Mexiko med pansar, vad heter det, glas. Mm. Så det var väl lite speciellt.
Tretonnare.
Ja, exakt. Mm. Exakt.
All right, inget märkvärt när det gäller hyrbil. CT Bitsa, den tar vi med oss såklart. Det är ju oerhört viktigt att ha en sån nästa gång jag hyr bil. Thomas Gustafsson undrar, vad är svårast på Indianapolis Motor Speedway? Ensam med full boost på kvalet, de viktiga 4 varven, eller i ett kritiskt läge i racet med massa trafik under själva racet? Vad säger du, Felix? Vilket är liksom, vad får hjärtat att pumpa mest?
Jag tror ändå racet, när du väl committar och har en run som man säger på någon, när man liksom har byggt upp ett momentum och så ska man hålla full gas nästan i växellådan på killen framför, då det är ungefär samma som är kvar. Man måste bara hålla ner och lita på att bilen inte kommer understyra och att det inte händer något konstigt, och det kräver ett enormt commitment, och jag tycker alltid det känns alltid som du är mer fokuserad när du har bilar runt omkring, för du vet aldrig vad de kommer göra, och du har dessutom bilar bakom dig, så gör du ett misstag så kommer du förmodligen förstöra racet för 10 andra pers bakom dig. Så att nej, trafiken, det är ändå liksom lite, det tar det ett snäpp längre på något sätt.
Marcus?
Ja, men jag kan hålla med Felix där. Men samtidigt så är det är något speciellt med den här indikvalet på något sätt, med 4 varv där, och det går så otroligt snabbt. Så ja, och helst ska det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det var också att det ska vara verkligen på gränsen för att det ska vara snabbt nog på kvalet. Det var väl det jag kände på mitt andra försök, att när det var som varmast mitt på dagen så var vi ute och körde och jag var en av få som lyckades förbättra mig där. Och då var det verkligen de här sista två varven att jag kände att bilen rörde sig. Bilen var verkligen på gränsen, men jag lyckades hålla nere och då hade man bra adrenalin på stag där sista två varven för att ta det hela vägen hem så att säga.
Också vidare på lite liknande samma punkt då från Mikael Mälqvist. Hur svårt är det att hålla plattan i mattan på Indianapolis Motor Speedway, speciellt liksom de första varven när man kommer ut? Jag vet att ni bara gör det, men jag menar, hur jobbigt är det mentalt, Marcus?
Nej, men jag, min första run så lyfte jag lite i kurvorna i onsdags.
Va?
Fega lite. Nej, men jag tror att det är igen där, så det är väl många väl olika teknik eller taktik på hur man gör det där. Jag tycker om att bygga upp det steg för steg och jag men det handlar ju igen om, det är en mental grej. Bilen kan ju ta det, men det gäller ju bara att bestämma sig för det. Så det handlar mycket om mentalt och liksom bygga upp det och lita på det man har. Men det var väl det som var grejen för mig, att jag hade min referens från förra året och i år så kör vi en väldigt annorlunda bil. Och då ville jag liksom känna mig för lite först innan jag committade och körde plattan ut. Men sen som typ på ett kval liksom, så är det ju bara, du går ut och så är det ju bara inställt på att jag ska hålla fullt här. Det ska vara fullt och jag kommer inte släppa. Utan då får man ju liksom övertala sig själv på något sätt att bara hålla ner.
Du, Fredrik Ekblom berättade för mig en gång när han körde, det är ju hiskigt länge sedan då, men han la på vänsterfoten uppe på högerfoten in i de riktigt snabba svängarna där för att vara 100% säker på att han inte gjorde något lyft, alltså inget förar, vad heter det,
confidence lift,
drivers flat och engineers flat brukar man ju prata om. Har du upplevt det där själv, Felix?
När jag körde Indy Lights på Indy så gjorde jag faktiskt samma sak, för det var så oerhört viktigt då att inte lyfta också, för det, turbon var så oerhört långsam och spinna upp igen så att man tappade typ liksom 5 miles per hour om man lyfte lite. Så det har jag faktiskt gjort en gång, men nu för tiden så håller jag bara med en fot. Men det som Marcus säger, det tar emot lite i början, det gör det, men alla har nog sina tekniker liksom och lura sig själv mentalt, för det är ju det handlar om. Det är ingen som går ut och bara håller fullt utan att tänka på det, utan alla fattar ju liksom vilka risker och vad det är man faktiskt håller på med på banan. Men för mig är det ofta så här, om någon annan håller fullt så brukar jag också kunna göra liksom det. Om man ser någon som har kört en 222 miles per hour i snitt så, och man vet att han håller fullt, så brukar jag bara har ganska lätt för att göra detsamma liksom. Men det, ja, it's not easy.
Nej. All right, då vet vi det. En kille nu med det målande efternamnet från Appelstrud, den heter Mikael i förnamn. Jag antar att han har något annat efternamn egentligen. Men oavsett vad, hur mycket svenska pratar ni med varandra för att ingen annan i stallet ska förstå? Har ni någon liten egen klubb där i teamet som gör att Scott inte får vara med och liksom blanda sig i? Vad säger ni, Marcus? Har du det?
Nej, men alltså, när vi pratar i teamet så pratar vi väl engelska hela tiden. Mest för att inte vara oförskämd mot de andra. Men det är klart annars. Så jag och Felix, vi har ju ett eget driver lounge som vi delar på. Så där blir det ju svenska. Enbart svenska där inne. Det är svenska rummet. Så ja.
Vi kallar det Swedish Embassy i teamet.
Alltså, Swedish Embassy, men det är bra. All right, då vet vi det. Mikael Hellström undrar vad det var som gjorde att ni fattade så olika beslut. Vi har ju touchat på det lite grann redan då, under kvalet då, där Dixon gjorde 4-5 försök. Du gjorde 2, Marcus, Felix gjorde bara 1. Hur transparent var det där inom teamet? För det var ju, många ställde sig frågan varför Dixon gick ut på sista försöket och lät klockan ticka ner då. Marcus fick inte möjlighet att köra sitt sista och Felix, du och dina ingenjörer, ni kom fram till att bara göra ett försök skulle räcka till för det ni trodde att ni skulle kunna klara av att uppnå. Är det någon som har övergripande ansvar i teamet där för strategierna totalt sett för alla tre bilarna? Felix?
Nej, egentligen inte. Utan varje bil bestämmer väl själva i stort sett vad man har för chanser. Och, man kan säga så att när man kör första försöket så kommer banan kommer aldrig bli bättre än vad den var. Så du kommer få sämre och sämre förutsättningar hela tiden. Så känner du att du har jättemycket att tjäna på att gå ut igen, så om du gör ett till försök snabbt som både Marcus och Scott gjorde så kan du förbättra. Men har du bara så en halv miles per hour i fickan så kommer du inte förbättra. Och då är det var egentligen bara Marcus och Scott som gick ut och förbättrade. Och det var ju i och med att vi hittade lite grejer på bilen som var mycket bättre just med utväxling och sånt här då. Men det var därför vi inte gick ut igen. Det är också ett riskbedömande. Vi hade en tuff dagen innan och så kände vi att vi kom tillbaka och gjorde en väldigt bra run. Första runen, kanske lite liksom under gränsen då, men det fanns inte så mycket för oss att liksom hämta och göra en till run. Och jag tror planen med att ta ut skott flera gånger var väl att de kände att de hittade någonting varje gång och de ville testa, kan man säga, inför fas 9, för de visste redan att de var vidare. Det var liksom ingen som skulle sparka ut dem i fas 9, utan jag tror inte heller han hade något att tjäna på att vara etta den dagen, utan det var mer för liksom, hur kan vi förbereda oss inför fas 9, och det visade också vilket confidence de hade att kunna gå ut och riskera bilen som var väldigt snabb flera gånger så att det är olika strategier, men i regel så är det nästan ingen som förbättrar.
Nej, och ni gör, alla kör sitt eget race så att säga då, och det kostade dig då, Marcus, ditt tredje försök så att säga då, även om det kanske var små möjligheter. Jag säger att det fanns några procents möjlighet att förbättra sig då, så gick du bet på det på Dixon. Men det är inte så att ni hade kunnat förhandla till er om att få starta för, utan det handlar om att vara ute i kön i tid.
Ja, men precis. Och det är lite som Felix är inne på där. Så, vi gjorde vårt första försök och då kände vi att shit, vi hade för mycket downforce på här, det finns mer tid i bilen. Problemet är ju att banan, som Felix säger, blir sämre och sämre ju längre dagen går, när det blir varmare och bantemperaturen går upp då. Så när jag gick ut och gjorde mitt andra försök så var ju banan betydligt sämre, men vi tog av downforce så vi visste att vi borde kunna köra snabbare ändå. Och så var det ju, att jag lyckades förbättra min tid, men det var väldigt få som lyckades göra det. Så det bevisade ju ännu mer att vi var för långt under gränsen på första försöken när banan var betydligt bättre. Sen efter vi hade gjort det där andra försöket så blir det ju då handlar det om att kolla på vad gör banan. Jag kände att det andra försöket, både jag och ingenjörerna kände att vi maximerade i stort sett det här försöket. Så då måste man ju se, ja, hur ska vi kunna köra ännu snabbare på ett nytt försök? Ja, då måste vi antingen ta av downforce, ändra ännu mer på utväxlingen, ändra några andra inställningar, för annars så kommer vi inte köra snabbare på en bana som bara blir sämre. Och då började man kolla på det och vi kände att nej, vi kommer inte kunna hitta på så mycket med inställningar eller utveckling för att köra snabbare. Vi vill inte ta mer downforce, för det var på gränsen sista två varven. Så då blev det istället att vi ville vänta på banan, så vi väntade så länge som möjligt för att försöka få, ja, så bra förutsättningar som möjligt på banan. Och det ansåg vi skulle vara just de här sista minuterna på kvalet. Och det var ju då vi stod i kön. Och tyvärr så hann vi inte ut i tid för att det var några bilar för mycket framför oss då. Men det är ju som Felix säger också, det handlar ju om en risk versus reward också. Det är ju när man ligger på gränsen sådär, så det har ju hänt förr att folk har tappat bilarna på kvalet. Och då är det ju en write-off, då är bilen... Ja, det är bara att åka till soptippen i stort sett, så får man hämta en ny bil. Så det var lite så vi resonerade och kollade på det där under kvaldagen.
Då så, då ska vi ta en fråga specifikt till Marcus då, från Felix Skander. Han undrar, han skriver så här, att utifrån så verkar det som att IndyCar är en bättre miljö för föraren. Mår man psykiskt bättre i IndyCar jämfört med den extrema pressen i Formel 1? Och med man så menar han du.
Jag vet inte, det är ju på något sätt sätter man alltid en hög press på sig själv, för man vill ju få ut det mesta av sig själv på något sätt. Det är väl klart att det är lite större fokus på en, skulle jag säga, Formel 1, i och med att det är liksom mer en världssport. IndyCar är ju mer fokus här i USA då. Så lite så kanske. Men framförallt tycker väl jag, det som jag tycker har varit väldigt kul med just IndyCar är ju just den här känslan av att man har chansen att vinna. Det är ju någonting som saknas lite när man är i Formel 1. Att man liksom, man får sätta upp andra mål i sitt huvud när man är i Formel 1 och när man inte kör i en toppbil. Och det har jag varit inne på många gånger förr, att när man har gjort några år då, så man saknar den känslan. Och det har varit väldigt kul här i IndyCar. Och liksom, visst, jag har inte vunnit några race sen, men jag vet att varje helg att jag har haft chansen att vinna race. Och det är någonting som tävlingsmänniska, så är det någonting som är jäkligt gött att ha den motivationen och den målsättningen i sig själv på något sätt.
All right, en mer teknisk fråga då från Jan-Åke Wallin, som när han satt och kollade då konstaterade att Andretti Autosport då körde på femman och sexan under kvalvarven. Och femman in i kurvorna och sen sexan ut på rakerna, i alla fall vissa gånger. Chip Ganassi, ni låg kvar på samma växel, femman under hela varv. Var det så till att börja med? Körde ni på femman hela varvet, Felix?
Det var det vi gjorde i början, femman eller sexan då, att man den växeln man kom upp i behöll man, kan man säga. Men det var precis det vi ändrade, som vi hittade rätt mycket speed i då på de rundorna som Marcus och Scott gjorde senare under dagen då. Så det var en bra analys då.
Hur går tanken annars då när man tittar på det där med utväxling och använda växellådan generellt?
Man kan säga så här att du vill absolut aldrig växla i svängarna, i och med att bilen har så mycket load, så precis samma som du lyfter gasen under en sväng så tappar du väldigt mycket fart. Du tappar fart på att växla också. Man ser det väldigt tydligt på datan, så att oftast är det bättre att ligga kvar på varvstoppet några hundra meter än att växla upp och sen växla ner igen, för du tappar så mycket fart då. Så det där är väldigt, man kan säga på en oval så framförallt i kval så skiljer varvtal på växlarna bara så här 100 RPM typ. Så det är i stort sett samma växel liksom alla, eller av de tre du använder då, 4, 5, 6 är i stort sett samma växel kan man säga. Så det är extremt fina detaljer liksom, bara som handlar om att använda motorn på precis det här varvtal man vill då. Så att det där är alltid lite gissning med när det kommer till vind och sådär. Det var därför vi nailade inte det där helt rätt, men Andretti gjorde det till att börja, men sen så gick vi åt rätt håll till Fast 9 och där de är med skott.
Du, ska vi hänga kvar lite vid Andretti Autosport och Marco Andretti då, som har fått mycket skit senaste tiden och senaste åren kan man väl säga, utan att prestera någonting egentligen och nästan fick gå tillbaka till basics och lära sig köra racerbil igen, och så går han att ta pole position nu på det här sättet. Vad säger ni om det, Marcus, till att börja med? Alltså, hur tänker man som förare då när man ser att en sån här kille helt plötsligt bara går ut och bombar och är tämligen dominant rakt igenom hela förberedelseveckorna och även under kvalet?
Ja, man blir väl lite förvånad. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag hade väl inte satt mina pengar på att han skulle stå i pole innan vi kom till den här veckan, kvalveckan som var. Men det är klart, som sagt, Andretti-bilarna har ju varit starka hela veckan och verkar ha haft väldigt bra fart, och han verkar ha trivs bäst med bilen. Jag menar, han har ju varit snabb på valer och framförallt här i Indianapolis förut, men förut är ju typ för 10 år sedan. Så nej, det var lite förvånande, men ja, det var bra jobbat. Han gjorde en riktigt stark insats. Får vi se om man kan hålla i det till racet.
I gengäld, Felix, hade vi bara en enda Chevrolet där uppe, och det var ju Rinus Wiki då, rookien, en av två rookies som gick till Fast 9 för första gången på 7 eller 8 år eller vad det var. Hur har snacket gått runt det, att Cheva inte har varit med helt plötsligt? Det här brukar ju vara deras styrka, just power.
Ja, det har varit intressant faktiskt. Det var någonting som vi inte förväntade oss, utan vi känner nästan att Cheva kanske har tappat lite från förra året. För Honda uppskattar då att de har förbättrat sig så och så mycket, men det känns som att gapet framförallt i kval då är mycket större än vad vi trodde, och är lite förvånade att det är så mycket. Men sen, det handlar mycket om det här jag snackade om innan med utväxling och sådär, att det, i kvalet handlar ju allting om att bara ha max power hela tiden och ligga på exakt rätt varvtal. Och bara för att du inte är snabb där så betyder det inte att motorn är dålig. Sen när du kör i race run så du du har mycket mer skiftande varvtal i och med att hastigheten går mer upp och ner och då mer split mellan växlarna och sådär. Då kan helt plötsligt en annan motor vara mycket bättre om du har mer vridmoment och en ett bättre liksom register då på effektkurva och så vidare. Och det känns som att i race run så är skeva minst lika bra som Honda och kanske bättre till och med. Så det är nog enbart en kvalgrej tror jag. Jag tror inte det kommer vara någon skillnad i racen om du kollar Honda versus Chevy.
Jag tänker liksom att ren prestanda har ju också ibland att göra med bränsleförbrukning, vilket är en stor grej rent taktiskt då under ett så långt race som Indy 500. Tror ni att bränsleekonomin är bättre i skeva än i Honda till exempel?
Jag tror inte det. Vi hade ett väldigt stort övertag på den fronten förra året, så att som du säger, har man mer effekt så kanske inte förbrukningen blir bättre, men det kändes ändå som vi hade så mycket övertag så att vi har råd att liksom tappa lite på den fronten och ändå ligga samma som skeva. Så jag tror det kommer vara rätt jämnt.
Ska bli intressant. Det är ju förhållandet mellan drag och effekt som blir avgörande i slutändan, hur snabb man kan vara och hur bränsleförbrukningen ser ut. Det ska bli väldigt, väldigt spännande i alla fall. Sista frågan då. Anton Saulic, han undrar så här, han säger då att Marcus såg ut som att du körde mycket långstintar i början på veckan, men även om det inte var så, har ni delat upp bilarna på olika områden eller är det fortfarande så att man var och en kör sitt eget race enligt den plan som varje bils ingenjör lägger upp? Man tittar liksom inte på varandra, Marcus?
Nej, men vi jobbar ju som ett team, det gör vi. Vi började först med alla tre bilar på samma inställningar i onsdag när träningen började. Sen hade vi olika områden som vi skulle testa de olika tre bilarna. Så jag hade en viss setup ändringar som vi bestämde att min bil skulle testa. Felix bil hade några setup-ändringar som den bilen skulle testa och Scott hade några som den skulle testa. Och sen liksom gick vi igenom det under första dagen, lite under andra dagen och sen efter så började man ju själv känna lite, eftersom både jag, Felix och Scott har lite olika preferenser med detaljerna som vi tycker är olika om. Så då börjar man liksom gå lite mer åt sina egna håll, men samtidigt försöker man hela tiden hålla koll på vad de andra bilarna i teamet gör. Om de hittar någonting som är väldigt bra så vill man gärna prova det själv också. Och där tycker jag teamet är väldigt duktiga på att jobba ihop som ett team och verkligen försöka lära av de andra bilarna. Och även vi förare, både jag, Scott och Felix, har en väldigt bra och öppen dialog hela tiden och diskuterar saker, diskuterar setupändringar och känslan i bilen och så vidare. Så jag tycker ändå att vi lär av varandra. Men sen som sagt, i slutändan, de här sista procenterna tror jag är mer hur förarens preferenser är. Så om man kollar nu vart våra bilar är, så är de hyfsat lika på de stora grejerna. Men varje bil inom teamet har lite små detaljer på setupen som är lite annorlunda. Men i stora hela så om en bil hittar någon större grej som den funkar, så brukar de andra två följa åt det här hållet också, skulle jag säga.
Right, bra. Då har vi rivit av alla lyssnarfrågor som vi hade valt ut. Det blir ju långt och härligt det här. Nästan en timme IndyCar-snack i F1-podden. Ja, det är inte så mycket kvar nu. Går lulla en vecka. Hur liksom... är det skönt att få den här pausen innan carb day och sen själva race-dagen på söndagen, eller vill man på det direkt? Jag återigen gör det relaterat till hur jag själv var. Jag ville liksom köra på en gång. Jag orkar inte gå och vänta på ett sånt här någonting så här stort som ändå in i 500 är. Vad säger du, Felix?
Jag tycker det är rätt skönt med lite break. Det har varit liksom varje dag nu i en vecka har man varit igång och hela tiden varit inne i det här bubblan, så det är rätt skönt att bara i alla fall få en dag eller två och liksom släppa allting och sen verkligen liksom försöka få den perfekta setupen då inför carb day och sen racet då. Jag tycker det är gött att komma hem lite och chilla lite. Det har varit det beror helt på liksom vad man har för typ av vad man har för uppladdning och hur det känns i bilen. Känns allting jättebra och liksom bara rulla på, då vill man ju bara köra. Men jag känner att det har behövts liksom att ta ett litet break.
Marcus?
Ja, jag är inte lika mycket lätt för att chilla som Felix. Alltså, jag hade nog gärna kört race direkt. När det blir så att man får några dagar off, så det blir lätt att man tänker mycket på inställningar och körning och olika saker. Och, ja, jag hade nog gärna bränt av racet när man är väl inne i det här. Men som sagt, man får ju använda det här till att försöka se till att man är så förberedd som möjligt för helgen som kommer. Så det blir lite speciellt. Det är ju en speciell tävling det här. Så är det. Men hade jag fått välja, hade jag nog kört racet direkt efter kvalet där.
På fredag klockan 17.00 svensk tid så börjar vi sända Carplay och ni sitter i era bilar vid det laget. Sen klockan 7 på söndag så börjar sändningen inför den 104:e upplagan av Indianapolis 500. Men jag undrar då så här, nu har ni ett antal dagar fram till dess. Vad kommer ni exakt göra? Jag menar, normalt sett, ni nämnde det tidigare att det är massa parader och media och allting sånt där. Men vad, går ni bara hemma och väntar nu?
Nej, alltså det är väl, man försöker passa på att träna lite för första gången, för det har man inte gjort på en vecka nu. Hålla igång fysiken lite, för det kommer ju faktiskt race efter Indy också som man ska vara redo för. Så lite komma igång på den fronten, sova, känna sig utvilad, och sen kommer vi vara på banan. Jag kommer åka till banan några gånger innan vi drar igång igen och liksom snacka med min ingenjör, se liksom what's the latest på den tekniska fronten, se om de har hittat några bra grejer. Liksom. Det är alltid spännande att höra liksom hur deras tankar går. Och jag kommer snacka lite med Dario som är vår driver coach, se om han har hittat någonting från att kolla på onboard video och data och sådär. Så att det är inte det att vi liksom bara ligger hemma och sover nu, utan det är ju ändå full fokus liksom. Det är bara att det är liksom lite mindre intensivt helt plötsligt.
Marcus?
Ja, men jag håller med Felix där. Det kommer ju vara en del grejer man har som man vill göra och snacka med teamet och så vidare framförallt. Och ofta sådana här veckan är det ju väldigt mycket, som du sa, det är parader och mediegrejer och fangrejer och sånt där. Och nu är ju mycket av det inställt. Men vi har ändå en del mediegrejer som mer kommer vara över telefon då. Så det kommer vara saker att göra ändå, men inte alls lika hektiskt och intensivt som kanske andra år. Det blir väl som sagt snacka mycket med teamet, förbereda sig. Vi ska väl ut och cykla här i eftermiddag tror jag. Jag och Felix och Alex och kanske Scott skulle med också. Så ja, hålla igång och liksom vara redo när det gäller till helgen.
Det är bara skicka fram gubben och kliva luft då. Ja, nu vill Molly säga något också.
Ja, nu vart det full fart.
Nu vart det kaos. Hörrni, ja, Erik, vill du veta vad jag ska göra? Nej, jag ska ju också köra in i 500. Eller säga, inte köra,
nej,
men
det ska väl jag också
göra.
Ja, det ska. Du undrar inte vad jag vill göra, så då spelar ingen roll.
Nej, jag är som Marcus, jag vill ha gång. Jag hade kunnat kört ikväll. Det hade varit perfekt. Det hade jag tyckt varit toppen. Men nu får vi gå och dra en vecka och vi får ladda för Carplay på fredag och sen race då på söndag. Och det ser jag fram emot väldigt, väldigt mycket också såklart. Det är ju inte varje år man får möjlighet att göra Indy 500. Eftersom det ofta krockar då med Monacos Grand Prix. Så att det här ska bli kul. Tack snälla boys för att ni hade tid att vara med i F1-podden och delge er av alla den här kunskapen som många av våra lyssnare hade hjälpt till med att ställa frågor runt omkring. Erik, vi är tillbaka med en ny podd om en vecka och då blir det inte lika mycket IndyCar. Kanske lite nersnack av Indy 500 lär det bli, men ja.
Du, om det är någon som har varit på pallen så
ja, då är de ju med.
Kommer de med igen.
Exakt, exakt. Ja, det är lika bra ni gör er redo. Det vet ni. Det är en regel som vi har. Tack alla ni. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Hej då.
Tack. Hej.